Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej och välkomna till våran podcast som heter Kulturbarnen med mig, Ida Thedin.
Och mig, Pontus de Wolf.
Välkomna!
Välkomna! Tjena Ida, hur är läget med dig?
Det är toppen, jag är nyss hemkommen från Göteborg.
Aha, den stan. Vad spännande.
Underbar stad, ja verkligen. Du då, hur mår du?
Jag mår bra. Jag har upploppet här på min vistelse på Gotland. Och sista konsertveckan, nu är det väl medeltidsvecka i Visby.
Det är nu man får se upp för sådana här uppskurna fötter på akuten som vi pratade om i tidigare avsnitt. Att det ökar drastiskt under medeltidsveckan.
Riddarna som snubblar på Stockholmsvecka glaset.
Ja, just det.
Men vad har du gjort i Göteborg?
Jag har varit på en liten weekend med min kille, känd från podden.
Just det.
Som jag alltid pratar om i podden. Nej, men vi har varit på en weekend. Och jag älskar Göteborg och jag har samma problem som jag nämnt tidigare här i podden att jag gärna vill åka på någon resa och vi bara såhär, åh ska vi åka till Paris, ska vi åka till Rom? Som bara nej, det är ju pandemi, man ska ju inte resa. Och då var vi så, ska vi åka till Uppsala? Nej, det har vi redan varit.
Två gånger.
Så då blev det faktiskt Göteborg. Ja, det var ju helt underbart, jag älskar Göteborg, det är väldigt bra matstad. Måste jag säga.
Ja, verkligen.
Det är lite foodie-stad. Sådär. Jag skrev ett reportage om det här för några år sedan. Jag blev skickad till Göteborg och skrev ett reportage för en tidning där. Och då var det just matstaden som många ville lyfta fram. Att det var det här som är väldigt mycket. Det är väl lite billigare hyra och sådär än i Stockholm. Så det är kanske lite lättare att starta en restaurang som är lite mer experimentell.
Ja, just det. Absolut. Men det är också det är lätt för dem att bli lite... De kan ju vara lite mindre och lite mysigare. Då. Alltså man behöver inte komma upp i sån enorm kvantitet liksom. Vi behöver inte ha ett specialkök för 300 bord.
Nej, det känns som att det är lite så här. Och en grej som jag tänkte på väldigt mycket är jag var på ett helt fantastiskt burrito-ställe som heter Tom Toms Burrito. Och det är så här jättemysigt, gulligt. Det ser ut som något, någonstans i Mexiko eller kanske södra Kalifornien. Och de har burritos och lite bowls och sånt här. Väldigt överkomliga priser, mycket takeaway. Och det där känner jag verkligen att jag saknar i Stockholm. För att det finns ju mycket sushi-ställen, det finns kebab-ställen. Så det finns ju uppenbarligen en marknad för... Det finns ju uppenbarligen en marknad för lite så här snabbmataktigt. Men jag tycker alltid det är lite tråkigt när man bara vill käka på stan. Man kanske inte vill sätta sig ner på en fancy restaurang eller så. Man vill inte heller ha en sallad. Man vill ha något gott så här, lite snabbt kanske. Och då tycker jag att mexikansk eller SoCal, södra Kalifornien mat är väldigt bra. Och det tycker jag saknas lite grann i snabb, lite så billigare version. Kedjorna. Det finns ju några sådana där kedjor. Men just det där tyckte jag var himla nice. Lite så hemtrevligt hole in the wall-känsla.
Vad härligt. Vad heter det så? Tom Tom?
Ja, Tom Toms Burrito.
Ja. Finns dubbel kvar? Var ni där?
Det finns kvar. Ja. Det finns ju också i Malmö. Väldigt trevligt. Jag var inte där den här gången, men jag är också ett fan av det stället. Och helt otroligt god thai-mat på ett ställe som heter Bangkok Street. Som ligger alldeles vid Hagabion. Och också väldigt prisvärt. Och vi beställde in två rätter, men fick en tredje av misstag. De hade gjort något fel, så vi fick behålla den. Och alla tre var goda.
Wow.
Det var liksom allt var gott. Så det måste jag också väldigt så överkomliga priser. Så att jag fick en jättegod alkoholfri drink. Och ja, jag kan verkligen tipsa om det. Så att jag hade väldigt mycket tur när det kommer till mat.
Alltså det är så spännande. Jag har haft jättemånga diskussioner med folk här på ön. På liksom hemmamiddagar och sånt där. Med folk som är vana på att gå på på restaurang. Men som nu inte har varit det på 1,5 år i samma utsträckning. Vi har diskuterat väldigt mycket var så här foodiekulturen i Stockholm då främst, men även i världen, vart den liksom kommer ta vägen.
Mm.
För man är liksom lite mindre imponerad av de här 15-rätters ställena. Alltså när det liksom är en vetenskap och man ska så här kittla gomspalten med en tops doppad i lime. Eller liksom det här experimentella, liksom nästan laboratoriska ätandet som har gällt ganska länge. Och som är liksom mest profilerande för kocken, som inte, alltså det kostar liksom flera tusen att käka där, men det är inte som att de liksom går runt typ, utan det är verkligen liksom en sorts kök som har gällt nu ett tag med alla de här liksom Michelin-stjärnorna och sånt där. Liksom vad kommer nästa grej bli? Det är väldigt hett med så här otroligt hemliga restauranger som man måste bli inbjuden till av restaurangägaren och typ inte få betala. Alltså folk bara gillar att laga mat. Lite den grejen att man...
Gud, jag inte kan relatera. Jag hatar verkligen att laga mat. Det där är så himla... Jag är så du gillar att bli bjuden
på mat
som...
kanske?
Jag älskar att äta mat. Jag kan verkligen uppskatta att det finns folk som tycker om att laga mat, för jag hatar det. Så att, cred till dem.
Ja, men det ska bli intressant att se var det liksom tar vägen.
Jag läste ett långt reportage i Svenska Dagbladet om det här hemliga kök. Alltså, vad heter det? Black kitchen tror jag det heter. Eller dark kitchen och sånt där. Och då är det typ att man delar på kök, alltså köksutrustning, flera olika restauranger.
Ja.
Så att man kan beställa mat från en restaurang, så kanske man delar kök med två andra restauranger istället för att alla ska ha sitt eget diskmaskin och sin egen. Vilket jag tycker låter fantastiskt smart, både av ta mindre yta, och det är säkert bättre för miljön att man inte har 100 olika utrustningar istället för 3. Så att det där låter som en lovande grej. Jag tror att vi kommer se mycket så här takeaway, i och med att vi ser en förändring där de som har gott om pengar och har bra jobb, de har ju bra pengar och bra jobb. Och de som inte har det, de får verkligen så här prekariatet och får cykla för Fodora och får dåligt betalt och sådär. Alltså det är ju väldigt stor skillnad på de som tjänar mycket och mindre. Lite som det har varit i USA hela tiden, har det blivit närmast hit i Sverige lite mer. Ja. Och i USA är det ju väldigt ovanligt att någon som har ett bra jobb lagar mat själv. De flesta som de jobbar ju också väldigt mycket längre dagar, men jag är i Sverige så då orkar man inte laga mat om man inte är specialintresserad. Jag glömmer aldrig när jag bodde i Berlin, så hade jag en artist som heter Diane Kluck. Hon är singer-songwriter, jättebra. Kolla upp henne på Spotify. Hon var på turné och jag hade träffat henne när jag bodde i Prag tidigare. Och jag var på hennes spelning, och det var en liten indie-spelning bara. Så hade vi blivit lite kompisar, och sen så fick hon bo hos mig när hon var i Berlin och skulle spela. Och då sa hon till mig, hon bara, jag blev så intresserad av att laga mat, jag började laga mat. Och jag var så bara, okej, vad gjorde du innan? Alltså för mig var det så himla främmande att man inte lagar mat, för i Sverige det är ju ganska, i alla fall tidigare var det normala, man lagar mat varje dag.
Ja,
det är
visst, liksom basic. Verkligen.
Men för någon som har bott, som hon då, som bodde i New York, tyckte det var jätteexotiskt att man började laga mat. Det var liksom ett intresse. Jag blev så ställd då, det var innan jag hade själv bott i USA. Nu är jag ju van vid det där att alla äter ute hela tiden. Men det var liksom en helt annan kultur av att takeaway är nästan det normala. Och jag känner att det börjar närma sig lite mer i Sverige, att det finns lite fler sådana här alternativ, och det poppar ju upp grejer. Till exempel i Ringen i Stockholm, alltså vid Ringvägen, så finns det ju en ganska kul cirkelformad grej där det är massa restauranger runt hela cirkeln, och det byts ut lite grann ibland också.
Ja.
Och där är det lite det här mellanpris, runt lite över 100 kronor kan man köpa mat hela dagen, inte bara på
men exakt. Och det
är ganska god mat också.
Även utan, det känns ju inte som food court liksom. Det är inte den här liksom slabbiga köpcentra. Vad säger man? Salongen?
Nej, det är lite lyxigare känsla på något sätt. Alltså lite riktigt god mat och lite nischade grejer. Det finns ett koreanskt ställe och ett indiskt. Sådär. Det tror jag vi kommer se mer av. Lite det här high-end, snabbare mat. Fast...
Ja, och folk liksom tar sig ett glas vitt vin och några ostron mitt i ringen utanför Ica. Liksom. Det är ganska intressant. It does happen. Och många större, liksom finare restauranger som så här, La Ventura och Garba och sådana ställen vill ju ha liksom ett alternativ som är snällare för plånboken också.
En bakficka. Att man,
Ja, fast liksom i den stora fickan. Så att man inte behöver sitta i skämskorridoren. Utan att det ska vara mer som att så här, kom hit och häng. Så här, fast på en restaurang. Alltså, så brukar det vara i barer eller på klubbar. Att så här, det är klart man kan komma och hänga i baren. Men liksom häng fast inne på restaurangen är mer känslan.
För det är ju det man gillar lite när man är särskilt 30 plus. Man kanske inte orkar hänga i en så jättegapig miljö.
Nej, precis.
Med fulla människor. Man vill gärna typ så här umgås i hyfsat sofistikerat, men ändå socialt. Och ändå så här, man kan dricka lite och man kan äta lite. Och lite som på Vassa Äggen exempel. Där har de ju lite som en baravdelning och sen har de en restaurangavdelning bredvid.
Mm. Ja.
I Stockholm också.
Verkligen. Mitt favoritställe att äta på tillsammans med Elsa är på ett hem. På Östermalm också. Där behöver man inte bo. Det är ju ett jättefint. Vi brukar fira vår bröllopsdag där. Mm-hmm. Senare åren. Ett jättefint så här, townhouse-hotell. Och där kan man ju välja att käka i köket. Alltså liksom så att de tillagar det framför ens face. Vilket är väldigt, väldigt kul. Då får man ju liksom se det hända verkligen.
Men överhuvudtaget tror jag människor uppskattar mer och mer såna här. Det finns ju verkligen en trend att folk uppskattar mer och mer hantverk i saker och ting. Det gäller ju både i mat, att fler människor börjar intressera sig för mat. Och det är också lite mer miljövänlig. Alltså, i takt med att folk blir mer medvetna om miljöfrågor och sådär. Att man kanske bryr sig om de här små sakerna. För att konsumera 70 kläder på H&M så kanske man unnar sig några goda middagar. Eller något gott vin, eller öl, eller alkoholfritt.
Ja.
Och det tycker jag man ser väldigt tydligt i det här nya intresset för craft beer. Alltså för så här lokala ölmärken. Ja. Det är inte någonting som jag varit intresserad av. Men i och med att min kille är väldigt inne på det här så har jag blivit intresserad. Och som jag nämnde tidigare på den så öppnade precis ett nytt ställe med bara nischad craft beer i Stockholm. Och det finns redan ganska många. Och nu när jag var i Göteborg så besökte jag ett Göteborgsbaserat bryggeri som heter Dugges. Och de hade öppnat nu i januari ett ställe i en lokal som tidigare var Omnipollo, som också är ett känt nischad bryggeri. Ligger också vid Haga med bion där. Och det var jättefint, för det var precis på hörnet och de hade verkligen inrett det så otroligt genomtänkt. Det var så snyggt och det var lite samma som jag har sagt tidigare. Vi pratade om inredning i podden av restauranger och jag gillar väldigt mycket Bananas där de har lite så här väldigt basic, enkelt, lite bistrokänsla men det är lite så här spejsade detaljer, lite så här flippig neonskylt från ingenstans, fast det är inte too much, det är bara lite kul så där. Och lite så tyckte jag det var på Dugges också, att det var smakfullt men ändå lite kul och lite lek med texturer och lite glas och lite gräsliknande på väggen och sådär. Jag tyckte det var väldigt, väldigt snyggt och de hade också en yta vid bardisken som var gjord av krossat glas. Så att det fanns ju en röd tråd då mellan att det kunde vara ölglas i disken och att det var öl som serverades. Det tyckte jag var väldigt kul att se. Och den intressanta grejen där var att de öppnade i januari i år, alltså under pandemin. Det tyckte jag var så intressant.
Ja, det är rock'n'roll.
Perspektivet då. Ja, för att då var ju redan restriktionerna igång.
Mm.
Och då tänker jag, hur påverkade inredningen när man väljer att öppna i en miljö som man vet är tillfällig, men man vet inte hur länge. Och så man får ha ett alternativ sen kanske då för en annan inredning. Mm. När det inte längre är lika. Så jag frågade faktiskt om det, nyfiken som jag är. Så får jag på att fråga personalen. Och då konstaterade de det, att de hade två alternativa lösningar, precis som jag gissade då, att de hade vissa platser som man kunde sätta dit bord sen, eventuellt.
Ah, ja.
Men nu var de gjorda. Så det var lite spännande att tänka.
Ja, verkligen. De får literally växa. Liksom, med
exakt. Som växa säng för barn, att man har liksom två storlekar.
Ja. Men jag har alltid varit liksom lite frustrerad att det inte går att gå och käka liksom falukorv med makaroner någonstans. Eller så här, ris med abborre, inte vet jag. Alltså så här, riktig husman ute. Det tycker jag har liksom saknats forever. Och lite där, jag blev varse att man åt ute i New York varje dag samtidigt som jag läste Röda rummet för första gången, minns jag.
Mm-hmm.
Och där, det, men på den tiden ska jag berätta för dig, Ida, de lagade inte mat.
Utan, nej, precis, då åt man väl ute.
Ja, exakt. Och då gick de till matsalen. Alltså de åt på matsal. Så alla de här gamla, visst, där har du det. Berns, men även det fanns alltså de här klassiska ställena på söder, till exempel Pelikan, Kvarnen, det är ju liksom så här utfodringsplatser där man typ gick och så här käkade en löksoppa eller några musslor, så här, och Vasahof och alla liksom större utfodringshallar helt enkelt. Men där är ju problemet nu för tiden att folk förväntas ju äta så himla mycket också. Det är inte liksom, jag beställer 2 stekta ägg, tack, och en pilsner. Så här. Och så en,
kan inte du gå och beställa det någon gång?
Jag måste göra det.
Ja. Kan inte du gå in på Tranan eller något? Bara
ja. Men fattar man gör det?
Och det är också liksom pilsner, inte öl.
Och så är det de godaste äggen du någonsin har ätit. Det är ju så det ska vara. Liksom.
Ja, wide change your winning concept.
Ja, precis.
Jag krånglar till det liksom. Nej, men jag tror jättemycket på den utvecklingen, att man rör sig mot mer gemensam, precis som jag tror på det här med gemensam kök för restauranger, så tror jag också på mycket mer det här som jag var inne på innan, att man har den här mellanprisklassen som ligger runt nästan dagens lunch, fast dag, hela, även för middag, att man har lite de food court-aktiga miljöerna som drar ner på kostnaden då, för att folk sitter lite vad de vill och sådär. Jag tror det är framtiden, för jag tror inte folk orkar hålla på att laga mat, tack för att vi jobbar mer, vi har krävande arbeten, folk prioriterar sin fritid. Både då för att vi har på negativt då att folk jobbar så mycket, men också för att folk kanske prioriterar lite annorlunda. Alla måste inte laga mat. Så finns det ju också en miljöaspekt av det här. Det är ju mycket mindre svinn, tänker jag, inbillar jag mig, om man lagar större portioner.
Absolut.
Än om man ska, var och en ska gå och handla och liksom leverera, och affärerna kanske inte säljer, då måste de slänga grejer. Och så. Det finns ju mycket mer miljötänkt i att vi tänker större kvantiteter. Och så att man får umgås med andra människor. Det har vi ju märkt nu under pandemin, vilket behov vi har av att träffa andra människor. Så jag vet att det finns som ett sånt här kollektivhus, alltså hyreshus eller bostadsrättshus eller lägenhetshus, där man delar kök, eller att man har matlag och liksom turas om att laga mat längst ner i huset. Längst ner i huset så finns det som ett kök eller allmänt rum, och där turas alla om att laga mat och vara ansvarig för maten och sådär i matlag.
Så vadå, man finns, bara laga mat. Någonstans?
Det finns några stycken omkring i Stockholm.
Kul!
Man måste liksom, det är lite komplicerat tror jag hur man gör. Jag vet inte, man måste bli medlem på något sätt. Eller. Men det är liksom en, och jag tror att det där är framtiden, att vi kommer ha mer sådana där möjligheter. För att, varför ska alla jävla morsor och ibland då pappor stå och laga mat varenda kväll när man kan turas om? Det makes no sense alltså. Nej. Också att få lite gemenskap och hjälpas åt, kanske passa något barn när någon går och hämtar någonting och sådär.
Ja, revolution. Mm. Men gjorde ni något annat i Göteborg eller förutom att äta, även om det är viktigt?
Ja, vi hade ju jättekul att vara på konstutställning på Göteborgs konstmuseum och närliggande. Alltså det är ju så himla smart i Göteborg att de har, man går längst upp för avenyn och så kommer man till den här fina Poseidon statyn. Så finns det ju både museet rakt framför en, och så finns det Hasselblad Center som är fotograficentrum, och sen finns det Göteborgs konsthall precis till höger som är fri entré och ofta lite mer så edgy samtidskonst. Och allt det där är på samma ställe, så att man kan få hela museumupplevelsen utan att behöva springa runt. Så vi körde då allt det där. Kollade in utställningen på Hasselblad först. Och det var, fotoutställningen hette Det nya ögat, mellankrigstiden genom linsen. Och det var alltså foto, svenskt foto mellan 1919 och 1939. Och det var ju att man använde fotografi på nya sätt, både alla möjliga sätt. För tidningar, för att undersöka brott. För rasbiologi i Sverige. Sverige var ju ledande i världen inom rasbiologi. Det är inte något som man, inget att vara stolt för, om man säger. Och sen sådär. Så det var en liten genomgång av det där. Och lite, utställningen var lite inspirerad av några andra utställningar som fanns under mellantidskrigen. Bland annat den internationella fotoutställningen i Göteborg som visades på Göteborgs konsthall 1929. Så den pratar med sig själv. Den ligger bredvid konsthallen och liksom, inspirerad av en annan utställning. Så det var lite som en forskningsarbete eller utställning. Men den var väldigt tillgänglig och så. Och det var väldigt kul att se. Och sen när man går in i museet så var det min favorit. Eller precis bredvid var det faktiskt en liten installation med bara två verk av en ung konstnär som heter Sandra Mujinga som har ursprung i Kongo men också i Norge. Men nu bor hon mycket i Berlin. Och det var två installationer som var lite handlade lite om övervakning samhället och lite green screen och hologram och alltså också en diskussion om den svarta kvinnliga kroppen och ja, det var mycket olika intressanta ämnen. Tankar i två installationer, så det var mycket att fundera kring där. Så det kan jag också tipsa om att kika in på. Och sen bredvid den, inne i självaste museet, det finns ju väldigt fin, har du varit på det här museet någon gång?
Det var länge sedan, men absolut.
Det finns ju väldigt fin skulpturpark där på, när man kommer in i museet, jättemycket skulpturer och sådär att kolla på, som är permanenta utställningen. Så det var ju kul att återse, och det var några nya verk också där.
Ja.
Men den tillfälliga utställningen var en utställning som också handlar om mellankrigstiden. Samma tid som den här fotoutställningen.
Passande.
Fast som ja, precis. Jag tyckte det var lite kul. Fast den handlar om en väldigt speciell konststil som jag faktiskt inte var bekant med. Jag är ändå ganska intresserad av konst och sådär. Och den heter, utställningen heter Brännpunkt Europa, nysakligheter 1919-1939. Det var jättepåkostad utställning med massa inlånade verk från hela världen. Och det är jättedyrt att låna in verk från andra länder, för det är försäkring och det är porto, skepp. Och
gud, ja.
det är dyrt. Så att när det är mycket importerade verk eller inlånade verk, då vet man att de har satsat rejält. Och det här var för det var Göteborgs 400-årsjubileum, så hade de satsat lite extra. Men Pontus, jag vill att du ska gissa. Vad tror du att nysakligheter är för slags... Hur tror du nysaklighetskonst ser ut?
Shit, alltså jag vet inte. Ur den där tiden så är det väl... Är det inte att man har släppt taget från Gud lite grann? Eller? Man har liksom tappat den här utopiska... Det hör jag på dig att det inte är.
Ja, det kanske det är, men det var inte uttalat just en... Det var inte någon andlig grej uttalat.
Nysaklighet. Nej.
Nej, jag hade faktiskt ingen aning heller. Då är det så att... Det var, alltså, modernismen blev väldigt stark runt 20-talet. Och då var det ju väldigt mycket abstrakt konst och surrealism. Och, alltså väldigt mycket så här experiment. Men så var det många som reagerade emot det. Och det var lite det de då anspelade på i den nysakligheten. Det är ett begrepp som jag googlade, det fanns typ ingenting på svenska. Så det var verkligen inget vanligt uttryck. Det bygger på ett tyskt uttryck som heter Neusachlichkeit eller något sånt där. Alltså det är mest en tysk idé. Så att idén är väl lite att man vänder sig tillbaka. Så vissa verken påminner om grejer från typ renässansen och sånt. Alltså väldigt figurativt. Så det var en motreaktion mot modernismen, kan man säga. Fast det skulle också då också lite så här... Som jag förstod, det var folk lite less på att man skulle fly iväg så mycket från verkligheten när man hade en sån kritisk tidpunkt mellan krigen och det var så mycket som hände i världen. Att man skulle försöka vara här och nu och försöka avspegla det som faktiskt hände istället för att bara göra experiment och ta sig bort från verkligheten, så att säga. Så man håller sig till det här lite mer sakliga på sak. Så är min tolkning i alla fall.
Intressant, för att det är kul att det låg då vägg i vägg med den här fotoutställningen från samma tid, för att på den tiden såg man ju inte foto som konst överhuvudtaget.
Nej, det började väl komma lite mer. Ja, precis.
Men man såg, ja, det var väl liksom efter andra världskriget typ. Alltså, vi kan ju se på foton från den tiden och så är det hur fett som helst liksom, och uttrycksfullt och allt sånt där. Men det var nog en liksom syn på att måleri var den sanna konsten. Även fast, det är kul, egentligen borde de ju ha mötts där lite grann. I och med att de liksom, fotot är ju väldigt sakligt, om man säger.
Ja.
Men höll ju inte till hemma hos konstnärerna kanske då riktigt.
Ja, men det var väl lite så här Man Ray och sådana där som dök upp och så började göra konsten mera. Surrealisterna använde ju fotografiet mycket. Och jag var på en jättefin utställning i Halmstads konstmuseum, Mjällby konstmuseum heter det utanför Halmstad, med Claude Cahun som var en väldigt tidig pionjär inom fotografi. Det är en kvinna, men jag tror idag hade Kloka Hund valt att kalla sig för icke-binär, misstänker jag utifrån det de beskrev. Men det, var ju, det fanns ju inte riktigt det begreppet då. Men var väldigt queer och levde upp med en annan kvinna och sådär, var lesbisk. Och väldigt queert och intressant och surrealistiskt uttryck i fotografin. Och det var ju onekligen konst. Och hon var ju samtida och umgicks ganska mycket med de här 20-tals surrealisterna på, i Paris. Så att det var ju en typisk person som verkligen gjorde konsten, eller fotot till konst. Så jag skulle säga att det beror lite på hur man ser på det, men jag tycker ändå att man ser ganska mycket fotokonst, i alla fall inom modernismen. Ja. Nu, är det ju, nu pågår det ju en utställning på Moderna Museet i Stockholm, i källaren där, som jag skrev en essä om. Och det är också foto från sekelskiftet, alltså 1900. Och det är ju, var ju konst då. För det var ju lite det här dimmade stilen som man gillade då. Så det, jag tror att, jag vet inte om du har rätt riktigt att, att man inte såg det som konst. Jag tror det var lite olika kretsar och sådär.
Ja, såklart.
För det var nog ändå, ja, det kanske på, lyssna får gärna komma med lite input här. Men jag tror att det beror lite på vem man frågar.
Ja, absolut.
Håller du på att fota någonting, Pontus?
Ja, jag har fotat ganska, ganska bra. Jag köpte en sån här... i våras så köpte jag en sån här Contax T2. Som är en 90-talskamera. Automatisk, sån här liten automatkamera. Som Kendall Jenner hade med i en talkshow. Jag tror hos Jimmy Fallon. Priserna sköt i höjden på auktionsmarknaden. Så att jag köpte den. På sin tid så var den väldigt lyxig, och sen så har analogfilm gått ner. Nu kostar den sådär 8 000-10 000 att köpa en sån kamera. Men då är den
du
liksom...
köpade innan Kendall-prisen gick upp?
Nej, det gjorde jag inte. Jag lyssnade på Kendall och som smakråd. Men jag fick den för helt okej pris. Men jag har börjat så här... jag är helt okej liksom på att fota. Och jag vet ju vad fotografer tar för att fotografera och sånt där. Och då försöker jag så ofta som möjligt liksom motivera min egen stil för att kunna... spara in på det. För jag använder fotot till så himla mycket. Alltså jag spelar in skivor varje månad. Både liksom jazz och pop och sådär. Och då tänker jag att istället för att betala en fotograf som jag ska säga åt exakt vad den ska göra, så köper jag en kamera som är lite udda. Och som har ett ganska så här personligt liksom personlig look. Och så använder jag den. Och så liksom så motiverar det att jag får köpa roliga kameror och det blir lite billigare än en fotograf, helt enkelt.
Men alltså, är det här den kameran du använder för att fota oss? Eller är det en annan kamera?
Det är en annan kamera.
Det var ju digitalt vi fotade.
Precis, den fotade jag med självutlösare dock. Så att det var ju ganska på ett gammaldags sätt. Men det var en sån här Canon 5D. Som är en väldigt populär så här, systemkamera. Nej, men det, så att jag har fotat under sommaren och då fotade jag på svartvit film.
Det blev... det känns väldigt on brand för dig.
Eller hur? Det är det man måste jobba med också, Ida, eller hur?
Ja, never leave character, always stay character.
För att jag genomskådade ganska mycket så här, när band som jag gillar, som liksom porträtterades från 50, 60, 70-talet och framåt. Fotorna man ser på dem idag som är ikoniska, de är ju inte ikoniska för att de är tagna av den bästa fotografen, utan de är ju tagna av den fotografen som var där på plats, liksom, för att fånga det. Och sen så är de blivit ikoniska på grund av att grupperna är ikoniska, eller liksom hatten och datten. Och då får man ju liksom... så tycker jag man kan tänka att liksom det viktiga är att dokumentera en jävla massa. Och sen så göra det på något snillrikt sätt, så får man ju till slut en look liksom som man knyter till sig själv. Och det kan man göra genom att anlita samma fotograf eller sådär. Men det, jag använder ju många kameror.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Som liksom tidsmaskin. Jag har en annan som heter Olympus Mewtwo, som också är en så här gå på coola konstutställningar event automatfilmkamera. Du och jag känner igen den för att allas mormödrar hade den på 90-talet. Det var en sån här point and click kamera som var extremt populär då.
Mm-hmm.
Så det blir lite så här undervattenskänsla av, och den är ju som en så här tidsteleportör, att alla foton jag tar av min son till exempel ser ut som att han lever på 80-talet. Alltså som att vi är uppvuxna samtidigt. Så att det blir ju, de liksom tar en ju bakåt i tiden, de här gamla kamerorna också.
Mm.
Det är spännande.
Alltså, jag tänkte på det här den här veckan, för att jag nämligen fick för mig att måla en tavla. Jag får så här ryck typ en gång om året att måla en tavla. Så drar jag fram mina färger, någon duk och sen så märker jag, alltså jag älskar att måla. Jag drömde om att gå konstskolan när jag var yngre och sådär, men jag är inte så bra på det. Men jag vet att jag är bra. När jag kommer till skrivan, det har vi pratat om förut. Alltså man kan ju tycka att jag är bra eller dålig. Så, men där känner jag mig väldigt mycket i kontroll när det kommer till skrivan. Där känner jag inte tekniken är i vägen. Och i så fall är det jag som gör klantar den, men det är inte det jag inte kan. Liksom.
Mm.
När jag väljer att skriva lite konst i meningen, då är det ett aktivt val. För jag vet hur meningen ska se ut. Mm. Men när det kommer till konst, måla jag lite tokigt, är det för att jag inte kan måla det bra. Det är liksom skillnaden. Och som jag sagt tidigare, tror jag att någon gång i framtiden så skulle jag vilja satsa mer på att lära mig måla bra, men just nu uppfattar jag att det inte är prio ett, utan det är mer som jag får något ryck och tycker det är kul. Och jag märkte typ när jag målade hur mycket kapacitet det tar mig, för jag måste vara så 100% koncentrerad för att få till allting. Hur målar man, hur blandar man färgen, hur ska jag göra, alltså jag blev helt utmattad av att måla i typ 2 timmar, skriva 2 timmar, jag blir lite trött men jag blir inte utmattad. Så att det var väldigt tydligt att det var helt oanvända hjärnledningar som fick köra ihop sig. Men apropå då det här med att man har sin egen stil, så jag satt och funderade lite över motiv jag ville måla av. Jag ville måla av några foton jag hade tagit som inspiration. Inte precis, jag tycker om att ha lite så abstrakt stil. Mm. Men det kommer till allt det gör. Men då, jag ville ändå inspireras av några foton. Och då valde jag mellan några olika. Och då blev det så himla tydligt för mig att jag gillar verkligen det här lite tidlösa. Alltså jag dras alltid till när det känns väldigt tidlöst. För jag hade en bild på mig själv där jag typ hade tagit en selfie i en spegel. Mm. Och det var lite ett intern skämt med mig och min kille. Så här, när jag tagit den där bilden och sen bla bla bla. Så jag bara, det här var en kul bild och liksom freviga. Men så kände jag, fan vad det här inte är min stil. Det här är liksom Arvida Byström, som jag är god vän med, konstnär. Och det är väldigt mycket hennes stil. Alltså,
själva fotot
så,
alltså?
Eller? Ja men alltså, kanske inte fotot men stilen, så här, att en selfie med en lite sexy selfie i fotspegeln. Så här. Alltså såna, den där stilen, det är liksom hennes stil väldigt mycket, och hon undersöker det väldigt mycket i sitt konstnärskap. Men det är verkligen inte min stil, för det är så himla tidstypiskt. En mobiltelefon, en tjej, en spegel, det där är liksom så här 2020 någonting.
Ja, fattar vad du menar.
Eller, i alla fall 2000-talet. Medan jag dras väldigt mycket till motiv som är väldigt så här tidlösa, typ så här, en tjej vid ett bord, eller det slutar med att jag ritade en bild av min dotter och min kille när de sitter jättefint tillsammans och så här. Det kunde ha varit vilken när som helst i världshistorien. Och det är sådana motiv som jag dras till. Och det är samma sak i min roman. Det finns 2 tidsperspektiv i min roman. En är 20-talet, väldigt uttalat, och en är lite mer samtida. Och ursprungligen så var den samtida delen väldigt uttalat, ett visst årtal. Men vi valde sedan att ta bort alla saker som kunde knyta den till det årtalet, alltså små markörer och sådär. Och det är jag väldigt glad för. För nu får boken liksom en tidlöshet som gör att den känns någonstans i nutid.
Ja, men man kan lägga in sin egen tid i den då, på ett annat sätt.
Exakt.
Upplevde jag när jag läste den i alla fall.
Ja, exakt. Och det är lite, precis. Och det är lite det jag gillar, typ att man skapar lite en öppning för läsaren. Alltså det är bara min personliga smak. Jag säger inte att det här är något som alla behöver göra, men för mig är det det som jag dras till. Och det kändes så himla fall. Jag försökte börja rita den här bilden på tjejen i min selfie-kameran och jag bara, fan vad det här, det kändes falskt. Jag bara, det här är inte jag. Det här är liksom inte mitt uttryck. Så det blev väldigt påtagligt där att nej, jag får hålla mig till det här tidlösa som jag gillar. Lite så här klassiska. Så man har sitt, man, apropå det här du sa att man fotar, att man skapar sig sin stil där man väljer aktivt att köra samma grej.
Ja, och bara som avslutning på det här ämnet så gjorde jag slag i saken här om kvällen och såg på den här Beast Boys-dokumentären som jag rekommenderade här om avsnittet för en vecka sedan. På Apple TV Plus. Och jävlar vad jag kände mig ung alltså. Den var helt otrolig. Det var liksom... För alla som vill se någonting som bara kunde hänt liksom under en period i historien och på en geografisk plats så ska man se den. För den är sån jävla liksom ihopknytning av de kulturella strömningarna och folk som hade liksom... ungdomen och hjärnan på rätta stället för det. Och de har ju en väldigt speciell så här skatey fisheye look på alla sina videos. Som känns ju så här rå i tiden och sådär. Och det var ju på grund av brist på pengar. Att de inte hade råd. Ja, så att de började filma själva. Alltså det är i princip vad det är. Och sen så bara fortsatte de göra det. Och då har det blivit så här Beastie Boys-looken. Så det är ju verkligen liksom den extrema versionen av den.
Wow.
Det är liksom bara foton. Nästan ingen bild på dem är så här bra tagen i klassisk bemärkelse. Men det blir liksom en så här uppsjö av, det blir nästan som deras musik låter. Att det är liksom, allt är lite rough och sammankastat så här, som en pizza. Och så bara... blir det njutbart för att de håller ihop det. Det är ganska begeistrande. Jag drack en hel flaska vin för mig själv. Det var första gången den här sommaren av ren upphetsning. Jag försökte känna dagen därpå så här, kan det här vara andra sprutan som liksom gör sig på min... Jag känner mig lite hängig idag. Men jag tror jag får skylla mig själv.
Don't try this at home, kids.
Verkligen. En annan väldigt tuff parentes som jag tyckte var... I det tidiga kapitlet i Beastie Boys-historien så hade de en kvinnlig trummis som hette Kate Schellenbach. För då var de ett så här hardcore-punkband. Och henne kickade de och hade alltid lite så här dåligt samvete. Så att jag, som man gör, så googlar man ju henne. Liksom. Och det visade sig att hon sen dess har varit tv-producent för Ellen DeGeneres och James Corden heter han, va?
Inte säkert.
Alltså han som gör de här åka bil med popstjärnor.
Aha.
Showerna. Okay. Så att henne har det gått fett bra.
Det har inte gått någon nöd på henne.
För, alltså. Nej. Och det är ändå ganska bra så här i CV:t när man söker till Ellen så här, what did you do before? Well, I was the drummer of the Beastie Boys. Liksom.
Men alltså när du googlar på henne, jag blir lite, vad är hon gift med en kvinna och har typ två barn?
Varför inte?
För i så fall tror jag att min kompis väl... i LA var hennes nanny. Min kompis var nanny till hon som producerade Ellen Show. Så jag vet bara det. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men det kanske är hon då. Jag får ta reda på ifall det är hon som också var trummis i Beastie Boys.
Låt oss inte googla vidare. Låt det här bara vara en legend. En dröm.
Jag ska mässa henne och fråga.
Det är också roligt att båda de har blivit supercancellade. Ja. Alltså talk show.
Han också?
Ja, visst. Oj. Men skit i det. Jag tror inte på cancelling.
Oj, okej. Jag älskar cancelling.
Ja, vi får ta ett hänge oss till cancelling nästa vecka kanske. Men till dess så det är jävligt bra musik du har spelat den här veckan.
Ja.
Ida, kan du inte berätta vad det är? Jag känner inte igen det.
Nej, det är min kompis Claes som också, dels är min kompis, han är också ihop med min allra bästa vän Lina Öhman. Och det är väldigt intressant hur det här går till, hans musik. För att han har hållit på med musik sedan 90-talet, apropå det med Beastie Boys. Han har också hållit på typ sedan 90-talet och spelat i massa olika konstellationer och DJat och producerat och haft olika band och varit signad med olika förlag och skivbolag och så vidare. Och bland annat han och Lina ett band ihop som heter Blänk, som jag tycker är skitbra, som vi kan kolla upp på Spotify också. Och de har haft flera olika grejer som de har gjort. Ja, och Blänk till exempel, de fick jättemycket hype i utländsk media. Det var både The Guardian, NME, alla tyckte de var skitbra. Mm. Men det blev inte riktigt som sådär. På något sätt landade inte det riktigt. Och då, han kände att han ledsnade lite typ 2019. Kände han lite så här, jag orkar inte försöka jaga efter hits eller streams. Och försöka hela tiden, den här som det ser ut nu i musikvärlden, man måste jaga efter det här själv.
Nej.
Så han kände att antingen så slutar jag göra musik helt eller så bara gör jag om det. Och då la han ner flera band som han hade. Han hade också band som hette SN Gjort och la ner flera band. Och började göra beats igen. Instrumentala låtar, hiphoplåtar. Sånt som han själv gillar att lyssna på. Mycket så 90-talsinfluens. Han gillar till exempel producenter som DJ Premier eller Pete Rock. Och på bara liksom knappt 2 år så har det här bara totalt exploderat för honom. Och han är ju liksom 40 plus. Och så det är väldigt kul att se att någon som inte 20 kan få en sån här plötslig framgång. Alltså jag tycker det är så underbart och inspirerande. Och jag är så otroligt glad för honom. Alltså att man ibland är det som att man måste bara släppa taget om grejer. Och så börjar man från början. Och så hittar man till det där som är kärnan i det man gör. Apropå det vi pratat mycket om på den tidigare, med olika ålderskriser och sådär. Och i musikvärlden är det ju väldigt påtagligt att det finns en extrem idealisering av ungdom i musikvärlden. Som du sa tidigare, att du tänkte när du var 27 att nu är det kört.
Alltså, det var det.
Men nu, ja precis det var det. Och nu har han har snart liksom fått barn från några 100 till liksom 5000 följare på Instagram. Han har flera 100 000 streams på Spotify. Han har släppt episka singlar med tyska Vinyl Digital, holländska Johnny Yasmatas, italienska bolag. Alltså det bara händer massa grejer. Och det har hänt nu bara på ett år. Så det är jättekul att se. Jag är verkligen peppad på att se vad han tar vägen med det här.
Gud vad härligt. Jag tycker det låter som en väldigt trygghet i musiken. Det påminner lite om 90-talsgenrer, acid jazz. Och det är fina, några blåsinstrument som liksom man hör är inspelade. Och så har han liksom lagt beats till det. Väldigt coolt, men det låter ju väldigt så här dyrt och rejält tycker jag.
Ja, det är riktigt nice men liksom producerat alltså. Och han kallar sig för K-Laz. Så det kan man, om man vill kolla upp på Spotify så är det K-Laz som gäller.
Ja, vi lägger upp på Instagram också precis. Såklart.
Men jättekul att ha med. Och du har ju också släppt en låt i veckan som vi pratade om förra veckan. Och det låter ju riktigt bra. Så jag har lyssnat på den och det låter riktigt bra, måste jag säga.
Kul! Ja, den nya Pontus fick du lära känna där.
Nya...
Eller en annan sida av mig.
Vad kan man kalla det här? Det är ju den här låten The River med Kristin Amparo.
Ja, och Kassett med två Z:an.
Och det, vad ska man säga? Lite deep house kanske? Eller vad ska man säga?
Ja, jag har fått benämningen Tech House kastad på mig.
Ja.
Vilket är en genre som är ganska stor i världen liksom, men som inte är den liksom tydligaste mainstreamen i Sverige. Alltså det är lite svårt att beskriva. Jag tycker mest att det så här låter otroligt. Alltså jag får ta det från början helt enkelt.
Jag kan säga att det låter väldigt bekant från mina dagar på Berghain och Panorama Bar i Berlin. Det låter bekant från den stilen. Det är lite samma stil på något sätt.
Gud, vilken härlig komplimang. Det låter som. Det roliga, alltså, den har en väldigt speciell bakgrund. Och det kunde jag, tänkte jag skulle ta dig och lyssnarna igenom. För att det har nästan all musik som släpps på ett eller annat sätt. Eller liksom väldigt många låtar som låts så här. Ja, det här lät fett. Det har liksom Det kan ta väldigt oanade arbetsvägar, eller vad man ska säga.
Mm.
Så låten i sig var någonting som jag och Kristin och en kille som heter Johan Liljedahl skrev för typ 5 år sedan för en Bounce-föreställning.
Jaha, danskompaniet.
Ja, precis. Och den föreställningen hette Play Rewind, och det här skulle vara liksom som en avslutningsdisco-euforisk låt, sådär liksom. Nu har vi vunnit, nu ser vi framtiden-aktigt liksom. Och sen så skulle den släppas i en så här disco, lite så här soul Aretha Franklin version ungefär då, men då fick Kristin en plats i Melodifestivalen. Mm-hmm. Så att det blev liksom all fokus på det för henne ett tag. Och sen så har hon gjort singer-songwriter-skivor, jazz och sånt där, och det har liksom inte riktigt passat hennes stil, och vi har försökt med andra sångare och sångerskor också, för att själva låten är liksom fri för vem som helst att göra cover på.
Mm.
Och folk som har hört den har verkligen så här fått dåndimpen av den.
Ja, den är väldigt fin. Alltså, också med hennes röst som är lite så här nästan gospel-liknande, så blir det väldigt så här mäktig, ja, pumpigt sound. Lite, om det är lite där också känner man så här panorama, bara att man har lite det här, nästan att man är i kyrkan när man dansar.
Mm.
Gospelkänslan. Ja. Och, mm.
Nej, men den är enorm. Och sen så var det roligt att hon fick ett nytt skivkontrakt och lite så här förnyad kraft typ att göra så här pop nu här i våras.
Mm.
Så hon har släppt lite nya låtar, och då släppte hon den här i en balladversion som var jättefin tidigare. Och då hörde jag av mig och frågade om jag kunde göra en remix på den.
Mm-hmm.
För att jag visste ju liksom att så här, den här har jag dansat på efterfester hemma med mina kompisar. Den funkar som det också.
Mm.
Och då har jag en studiogranne som är liksom världsklass house-producent. En del i det här bandet Kassett då, eller den duon som är med. Och han har även liksom producerat, han var långtida samarbetspartner med Avicii.
Mm.
Och liksom så här på verkligen supernivå. Och han tog sig an den här. Och liksom för att spara tid då så gick vi tillbaks till den här gamla disco-versionen.
Aha.
Som jag hade spelat in, som jag hade en demo på. Och den gick han igång. Han kunde liksom inte sluta jobba, så vi hann inte få tag på den här nya versionen som vi skulle remixa egentligen. Och sen så var vi, alltså han blev helt hög av den här låten och liksom ville få med Kassett i den så att det blev liksom deras låt också.
Mm.
Att det liksom blev deras liksom ID i den. Och sen det här otroliga breaket, eller droppet, som liksom är det tongivande där man börjar dansa.
Mm, exakt.
Det är liksom, det är den här balladversionen fast uppklippt. Så det är därför den är liksom så stökig och har så många biljud och effekter och sånt där. Det liksom ligger kvar från den. Så att det är liksom, det är ett mishmash. Stråkarna och piano och körerna hade jag från 5 år sedan, för att det var liksom mer den här Bounce-föreställningen. Och sen så är det de nya trummen och allting, så att produktionsvärdet på den ligger liksom på, den har kostat verkligen hur mycket pengar som helst att spela in. Den är från en svunnen era, kan man säga. Och det är lite läckert, för att det är så här, vi hade aldrig satsat på så här riktigt stråk och gospelkör på den idag, utan det gjorde man för den här dansföreställningen.
Aha.
Och sen har den liksom fallit i oblivion tills att rätt producent hade tid för den vid rätt tillfälle, och liksom Kristin hade lust att sjunga den igen, och hennes nya skivbolag är jättebra, och jag har hållit på i 5 år för att få ut den i någon form. Så att det är liksom, det är verkligen ingen låt som kommer ut utav slump, har jag lärt mig med åren. Utan man måste liksom, trägen vinner på något vis.
Mm.
Det finns så jävla många tusen miljoner olika projekt av låtar som har varit jättebra i visionen. Men som liksom, det måste verkligen vara all hands on deck för att saker ska komma ut. Så jag är jättelycklig över den och har jobbat flera dagar med. Tack så mycket. Så det hoppas jag alla vill lyssna på.
Alltså jag tyckte den var skitbra.
Ja, vad roligt. Den går jättebra också. Så att
Jag hoppas kul.
Den fortsätter göra det.
Sen kan man gå ut och dansa också, kanske det blir ännu mer. Att man hör den ut och så.
Ja, exakt. Jag tror den blir förträfflig 02:45 låt kanske.
Precis.
Man verkligen...
Nej, men det är så intressant det där med trägen att vinna. Alltså, jag har tänkt mycket på det sista tiden. För att nu när jag är i mitten av 30 sådär, och man ser sig omkring och inser att i princip alla människor som hållit på, som man har känt sedan de typ pluggade konst någon gång eller sådär, eller kanske gick någon kurs om någonting, nu börjar de ju lyckas med grejer. Nu händer det för folk.
Ja.
Det visste man ju inte längre. När man var kanske 27-28, då visste man ju inte vad saker skulle ta vägen. Eller ens 30. Men nu plötsligt så bara, oj, nu är du den här mest framgångsrika konstnären. Eller nu är du jättekänd. Ja. Nu är du chef, liksom. Eller är du musiker. Eller, alltså nu händer det på riktigt. Och det är rätt kul att se. Jag träffade på en tjej som jag var bekant med tidigare. Jag kanske har sagt det tidigare på det, men hon skulle precis börja göra tatueringar när vi träffades sist, när vi var runt 25. Och sen stötte vi på varandra nu igen, och knappt sett sen dess, kanske någon ganska gång. Och det har gått liksom 10 år. Och nu är hon jätteduktig tatuerare, och det går jättebra för henne, och har många som följer henne på internet, och är verkligen etablerad tatuerare, och det är det hon gör. Och förra gången vi sågs var hon såhär, jag funderar på att tatuera. Alltså sådär. Och det var samma sak med Simon Gärdefors, jag var med hans podcast. Och när vi umgicks för typ 10 år sedan, då så var han såhär, jag funderar på att göra stand-up, jag vet inte om jag vågar riktigt. Eller såhär, kanske inte de orden exakt, men liksom den stilen att man såhär, fan ska jag göra det här? Och nu är liksom stand-up som är hans huvudsakliga grej. Och det har bara gått 10 år. Så att mycket kan hända på 10 år. Och det tycker jag är väldigt trösterikt. Ja. Och det är verkligen vill jag påminna alla som är yngre mig. Och även äldre. Fan, det är aldrig för sent att satsa på grejer. Men om man bara ger sig fasen på det typ i 10 år. Då kommer du, har man bara lite begåvning. Så kommer det ju hända någonting. Mm. Är man helt fel ute, ja. Men då kanske man tröttnar ändå halvvägs. Om det inte är riktigt det man är bra på. Så att det är ändå fint att tänka. Så här, skulle jag bestämma mig nu för att verkligen jag ska bli konstnär. Om 10 år kommer jag förmodligen vara konstnär.
Ja, och liksom tiden och erfarenheten är ju väldigt sällan liksom ett rakt streck där man bara liksom åker rakt fram, utan det lägger sig ju i lager på något vis. Det är ju inte bara att man blir klokare, utan man lägger ju händelse till händelse, och min absolut starkaste observation är att man måste vara snäll i varenda läge. För att vi hade, Titio gjorde 2 konserter i vår lada här, eller där jag jobbar på Stelor, och alltså det var 2 helt fantastiska högteknologiska gig. Det var liksom inte trubadur, utan det var så här ren show med liksom backtracks, trummor, in-ears, och inget hade sparats eller snålats in på så där. Och då hade de en ljudtekniker med sig som hade liksom hela ljudsystemet och sånt där, och han var så här, fan, jag känner igen dig från Pet Sounds, där du gjorde soundcheck för mitt band för 15 år sedan. Oh. Alltså jag var hans ljudtekniker. Jag hade precis kommit ner från Norrland, och så här, du var där och tog hand om oss så fint. Och det var mitt första gig med det här bandet och så här. Och sen så såg jag dig på TV, och det var stort för mig. Så här. Alltså,
wow.
Och nu låg ju verkligen så här, mitt öde låg i hans händer nu.
Oh.
Så här, om jag hade varit en så här bastard som hade liksom sprungit iväg med bandkassan då på Pet Sounds för 15 år sedan från det norrländska bandet, då hade jag suttit i skiten nu i veckan så hårt.
Och
sådana där finns det ju hela tiden liksom.
Om det är som jag har sagt tidigare på den, Sverige är ett väldigt litet land, och vill man arbeta inom ett särskilt område, typ kultur, som är så mycket nätverksbusiness, man får faktiskt passa sig lite hur man beter sig. Alltså jag kan inte alltid ha varit perfekt, men jag har ändå försökt för det mesta vara schysst liksom, när jag tycker att
ja.
Folk förtjänar det. Jag har kanske varit dum någon gång, men man får ju igen det. Alltså, och man får också inte igen det när man inte har varit schysst. Det är ju så. Det är ju liksom, det är en connection business så. Det är ju inte... Det är ju inte som att man jobbar som ingenjör typ, och kanske, visst, allting är väl nätverkande, men då kanske det är mer tydligt att man jobbet är för att man kan en specifik grej. Men allting i kulturen handlar ju om kontakter. Så man har ju alltid att känna på när man har varit schysst mot någon. Jag tänker på det väldigt mycket nu, men min kille är ju väldigt populär bland ungdomar för olika skäl, och vi har blivit standarder kanske sådär. Ja, i fredags när vi kom till Göteborg på 12, på eftermiddagen och kvällen blir vi stannade kanske av 100 personer. Det är ganska många. Alltså. och det är ju lite blandade åldrar, men det är ju, de flesta är ju under 25 eller typ under 27 kanske. Och jag tänker på det. Alltså, vissa är ju väldigt unga. De kommer ju alltid komma ihåg honom. Jag försöker kolla mig lite i bakgrunden sådär, men liksom, de kommer ju också bli vuxna någon gång och tänka, wow, den här gången jag träffade dig som jag ser upp till så mycket i Göteborg och bla bla bla. Och varenda möte måste man ju vara trevlig. Är man en liksom otrevlig person en av de gångerna så kommer man växa upp och de bara, det var du jag träffade i Göteborg, du var så otrevlig med mig. Och det kanske inte har med den personen att göra, kanske bara att man är lite trött då för att man precis har kommit fram och kanske vill gå och äta någonstans eller...
Ja, men exakt.
Så att det är ju lite speciellt. Man får verkligen, det är verkligen långsiktigt hela tiden i det man gör. Jag blir väl inte igenkänd på det sättet. I alla fall inte som folk säger någonting om de känner igen mig. Men jag hoppas att jag kan göra bra intryck. Jag tycker det är kul. Jag tror jag sagt det förut på det. Men ett par tillfällen har jag fått höra av folk som sa, wow, det var du som fick mig att göra det här. Eller du inspirerade mig att göra det här. Och så. Och det tycker jag känns så himla fint.
Underbart.
Typ när jag hade klubben så brukade jag ta in unga tjejer och lära dem hur man spelade skivor eller visa dem hur man använde DJ-båset. Och i alla fall en av de tjejerna som jag tog in som 18-åring är nu professionell producent och musiker. Och har liksom sagt uttryckligen att det var tack vare att jag plockade in henne som hon kom igång. Sen kanske hon har hittat dit ändå, men hon har sagt att det var jag som gav henne chansen. Så. Alltså det är ändå rätt fint när man kan göra de där avtrycken och de kommer ju finnas kvar. Sverige är inte stort. De ögonen kommer att finnas kvar i ens liv. Så att det,
exakt. Ja. Och man får ju aldrig förvänta sig att det är grejerna man själv tror ska vara minnesvärda som andra minns.
Liksom.
Utan man får vara väldigt ödmjuk över det och obitter. Och öppen. Men det är fantastiskt. Men man har ju sin cool book. Och sen är det ju inte att man så här vill hämnas på folk. Det är bara att man så här, har jag lust med den här eller den i mitt nästa projekt? Ja, men jag har nog mest lust för den här. För den har jag skön känsla för.
Ja.
Så det är så himla
nej, men
konstigt
litar jag
och
på
orättvist.
Och litar jag på att få en bra känsla av. Liksom.
Verkligen. Mm. Och med det, Ida, ska vi runda av veckans avsnitt.
Tack.
Vad kul det var att prata med dig.
Jättekul.
Har du något framför dig i helgen som är extraordinärt?
Jag tänkte gå en sväng. Jag har faktiskt inte hunnit se den här nya utställningen på Moderna ännu.
Nej.
Med Lynette Yadom Boyacke på Moderna ännu. Så jag ska försöka ta tag i den nu i veckan. Så det tänkte jag se på. Och sen tänkte jag äta gott och dricka gott. Och sådär. Det blir gött. Du då? Har du på planen?
Fantastiskt. Jag vet inte. Jag är riktigt sugen på att spela mycket tv-spel. Så det tror jag ska försöka göra. Det har kommit ut ett nytt hypat spel som heter Flight Simulator där man kan flyga runt hela världen. Folk gör det som liksom mot sin flygabstinens nu. Det var så länge sedan man reste så nu finns det så här. Det första jag gjorde var att flyga samma sträcka som jag hade åkt bil här för några dagar sedan. Liksom från norra Gotland hem till min gräsmatta flög jag till ett litet Cessna-plan.
Men det låter ju väldigt wholesome i alla fall. Man skjuter ju inte och dödar folk sådär. Det låter väl väldigt så här, trevligt, familjevänligt.
Nej, vem skulle dö av att flyga lite?
Förutom naturen.
Well.
Okay.
det är ett bra alternativ.
Mm.
Men fantastiskt kul att höra om dina bravader och matupplevelser i GBG.
Detsamma.
Jag saknar Göteborg. Det är så här Way Out West-tider nu också. Man saknar Göteborg lite extra. This time of year.
Precis. Men då hörs vi nästa vecka, Pontus. Och även ni som lyssnar.
Ja, det gör vi.
Kul att ni lyssnar. Och som vanligt, tycker ni att det här är en kul podd, skicka jättegärna till en kompis som ni tror kan gilla den. Och tipsa.
Ja, de måste ju det.
Kul. Hej då!
Eller? Ja.
Ja.
Hej då!
Hej.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilo. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.